Radio SRF den 4 mars 2016.
Får jag säga att det äntligen är fredag?
Ja, det är klart att du får, men vet du, det är ju aprilväder ute fast det bara är mars.
Tycker du att det är aprilväder? Jag tycker typ att det är novemberväder.
Okej. Ja, huvudsaken är att, höll jag på att säga, men det är otäckt, det är det.
Jag tänkte säga, väder är det ju alldeles oavsett.
Ja, det har vi kommit att märka. Ja.
I den här veckan så har det ju hänt något väldigt speciellt. Sverige har fått ett nytt känt barn.
Ja, Tyra heter hon. Hon är bara några dagar gammal och hon är mitt barnbarn. Det är du.
Oj, ja, grattis. Fast nu var det ju Oscar Karl Olof som jag tänkte på.
Jaha, jag är med i Republikanska klubben så jag vet inte så mycket om det där.
Nej, tydligen tillräckligt för att veta att det var nya lillprinsen. Men grattis till farfar. Visst är det tredje gången nu?
Ja, tredje gången gilt.
Ska det bli fler tror du?
Jag tror inte det faktiskt.
Nej, tre gånger farfar, det är ju inte så illa det heller.
Trippelfarfar.
Ja, och det finns ju fler anledningar än just Oscar och Tyra att vi pratar om barn. För det här programmet kommer handla faktiskt nästan bara om barn.
Säger du det?
Ja, först så ska vi nämligen sticka till Göteborg. Ja, inte vi, utan det är Caroline som har stuckit till Göteborg. Där det finns en förskola som är lite speciell. Vet du varför?
Nej, absolut inte.
Jo, därför att där har man vänt på normen. Vanligtvis så är det ju barn med funktionsnedsättningar som integreras tillsammans med barn utan. På den här förskolan är det precis tvärtom.
Men gud vad smart.
Eller hur? Och sen har jag faktiskt stuckit till Eskilstuna.
Jaså, du har varit så långt borta. Vad gjorde du där?
Där var jag och träffade Lukas och Ella. De är 7 månader gamla och de är tvillingar. Och de har en mamma som heter Kristin som nästan är blind.
Ja, det är nog ganska strapatsfyllt att inte se och få tvillingar.
Ja, det tror jag. Jag har ju bara ett barn som för övrigt fyllde 3 förra helgen och tycker att det kan vara strapatsrikt nog ibland. Så att...
Ja, du har ju svårt att hinna ikapp henne. Jag undrar vad det beror på.
Det är semlina, tror jag. Just nu finns det flera lediga tjänster hos SRF. Här på vårt rikskansli söker vi 2 kommunikatörer. Den ena med inriktning mot copywriting och den andra som redaktör för vår förbundstidning Perspektiv. Dessutom söker vi flera personer som ombudsmän-verksamhetsutvecklare runt om i landet. Läs mer om de lediga tjänsterna och hur man ansöker på www.srf.nu/jobb. De flesta barn med funktionsnedsättning går integrerat i en vanlig förskola. Men vad skulle hända om man vände på det hela och lät de funktionsnedsatta barnen vara norm och låta barn utan funktionsnedsättning integreras? För att ta reda på det så åkte vi till förskolorna Stegen och Spåret i Göteborg.
Här i korridoren har man skapat en av de platser som är naturliga för barn med och utan funktionsnedsättning att mötas vid. Med enkla lekar och tankar om inkludering leker barnen med varandra. Tjena!
Vi hjälper Charlie, det brinner här. Titta, det brinner i huset. Ja, brandbilen kommer.
I januari öppnade Bräcke Diakoni en ny förskola i Lundby på Hisingen i Göteborg. Förskolans Spåret ligger vägg i vägg med specialförskolan Stegen som arbetar med konduktiv pedagogik för barn med funktionsnedsättning. De båda förskolorna delar också bland annat ateljé, vilket ger ett naturligt samarbete och integrering för alla barn.
Johanna Björnage, jag är verksamhetschef på förskolan Stegen och förskolan Spåret. Vi har känt länge att vi vill ha en förskola att samarbeta med. Vi har många barn på Stegen som behöver lite andra utmaningar inom leken, främst sociala samspelet. Och vi har försökt samarbeta med förskolor som finns i närheten, men det har varit svårt, så bestämde vi att vi startar en egen istället.
Och varför var det här samarbetet så viktigt?
För att barnen behöver utvecklas och få utmaningar i sin lek. Barnen på Stegen har alla en funktionsnedsättning och det kan innebära att de har nedsatt motorik och kommunikativ förmåga och social förmåga. Och då behöver de lite andra utmaningar. Se andra barn leka, få utmaningar i det och vilja vara med dem.
Förskolans Spåret ligger vägg i vägg med specialförskolan Stegen och arbetar med konduktiv pedagogik för barn med funktionsnedsättning.
Och den riktar sig till människor som har neurologiska skador, ett rörelsehinder. Och där arbetar man med att barnet ska vara aktivt och utmanas hela tiden. Alltså vara delaktig i allting som sker under dagen. De ska vara självständiga, så lätt det bara går. Vi jobbar med att de ska få små utmaningar som de faktiskt kan klara. Och sen får de en ny utmaning som de också kan klara.
Vad gör det för ett barn att man faktiskt klarar en utmaning?
De får en starkare självkänsla. De blir stolta över sig själva. Att de också kan. Att de behöver mindre stöd i vissa situationer. Och det gör att de utvecklas kommunikativt och socialt och motoriskt jättemycket.
Och vad är fördelen med att barn med funktionsnedsättning går för sig? Och vad är fördelen med att de går inkluderat i en vanlig förskoleklass med barn som inte har funktionsnedsättningar?
Det finns ju fördelar på båda sätten kan man säga. Vi har ju många barn på stegen som inte mår bra av för mycket folk och för mycket yttre stimuli som är infektionskänsliga. Och det är vi väldigt noga med att de ska få ha sin trygghet i våra lokaler också. Sen är vi många barn som behöver annat, som behöver leka mer med andra barn men behöver stöd. Och här har vi möjligheten att de kan göra det. Om man går var för sig så blir det ofta att man inte möter varandra, att man blir mer isolerad.
På förskolan används inga traditionella hjälpmedel. Istället är det människorna som är det lilla stödet som krävs. Man ser inte funktionsnedsättningen som ett hinder utan som en förutsättning. Med lite hjälp kan man sitta på en vanlig pall och med rätt sätt att utforma ett rum blir leken gränsöverskridande.
När vi pratar om alla barn, vad de behöver. Sen har vi barn med synnedsättningar och våra rum är synanpassade på stegen. Vi försöker inte ha det så rörigt och vi jobbar väldigt mycket med att tänka på att barnen kanske inte ser. Att vi får ta det lugnt och försiktigt och att vi får presentera vad vi ska göra på ett enkelt sätt eller ett taktilt sätt beroende på vad vi ska göra.
Kan vi inte kolla lite på det?
Ja. Så här har vi då målat ner taket.
Ja.
Vi har såna här lampor i alla våra rum som ger dagsljus hela dagen.
Ja, och det är alltså lysrörslampor fast de är lågt hängande och har ett väldigt vitt sken. Så det känns ju väldigt dag här inne jämfört med den här gula touchen man kan få ut av lysrör annars.
Mm. Sen har vi markerat alla listerna runt dörrar och längs golv. Och golvet är mörk, ja, grått så man ska se vad man gör. Så det vi jobbar mycket så. Och det är inte jättemycket saker framme här. Det är mer vi plockar fram. Vi kan ha mycket vitt och svart så vi kan inte bli så rörigt för barnen.
I oktober kom tillståndet från kommunen och snabbt var de cirka 18 platserna på nya förskolan fulla. Spåret är för barn mellan 1 och 5 år med 3 pedagoger anställda.
Oj, nu kommer det ett tåg.
Bron. Nu måste vi bygga tillbaka den.
Vad heter du?
Roxy.
Och hur gammal är du?
7 år.
Ja. Vad brukar ni göra om dagarna?
Vi brukar träna lite olika grejer.
Ja. Träna lite olika grejer. Till exempel leka.
Ja.
Vad tycker du är roligast då?
Jag vet inte, allt är roligt.
Är allting roligt?
Ja.
Men vad är det du går med här då?
En rullator som har sån här armbågsstöd på sig.
Och den är orange och den är svart och den har hjul.
Ja, för annars blir det lite trögt.
Alla barn är ju väldigt fördomsfria. De leker med varandra som om ingenting har hänt. Eller inget konstigt överhuvudtaget.
Och vad kan det ge till de här barnen som inte har en funktionsnedsättning? För man fokuserar ju väldigt mycket på de som faktiskt har en funktionsnedsättning i det här fallet.
Jag tror att de kan få ett större tålamod. Lära sig att visa respekt och hänsyn på ett annat sätt. Att det blir vanligt för dem att umgås med barn som inte kanske kan gå eller inte kan springa som dem. Men man kan leka ändå och man kan vara kompisar ändå.
Ja, jag tror faktiskt att många av er känner igen den här reporten. Alltså Caroline Gollungberg.
Lyckas!
Vadå, det är som man ska.
Hej!
I ett rött litet hus en bit utanför Eskilstuna bor 22-åriga Kristin Nordström tillsammans med sambo Robin och deras 7 månader gamla tvillingar Lukas och Ella. Robin har dessutom en 4-årig son från en tidigare relation. När jag kommer på besök är det matdags för tvillingarna. Pappa Robin matar dem med gröt och det är mer gröt på och runt barnen än i magarna. Jag och Kristin drar oss tillbaka till vardagsrummet tillsammans med en av familjens 3 katter för att prata om hur det är att bli tvillingförälder om man inte ser. Kristin förlorade nämligen i stort sett all sin syn när hon var 14 år gammal.
Ja, jag började få ont i min fot när jag var 12-13 år och sökte hjälp för det, men de hittade inte vad det var för fel. Sen blev det bara värre och värre och sen helt plötsligt när jag var 14 och ett halvt så försvann synen. Jag vet att jag såg den 27 september 2008, för då var jag med i en premiär, Showboat här i Eskilstuna. En vecka senare på nästa föreställning så såg jag nästan ingenting. Och ett år efter det så fick jag cancerbesked att jag hade det i foten. Och då förstod de att cancern hade skickat upp antikroppar och förstört näthinnorna. Så därför så blev jag synskadad.
Hur kändes det? Var det en jättestor omställning naturligtvis? Hur tog du det då?
Alltså jag var rädd och ledsen och jag förstod inte vad som hände.
Hur lång tid tog det innan du så att säga kom på fötter igen?
Ja, jag vet inte. Alltså jag har varit sån att från början att jag har stängt av mina känslor för att klara av allting så. Men det har ju tagit, alltså det är fortfarande än idag som man måste försöka komma på att hur ska jag liksom lära mig att anpassa mig till den här situationen och sådär. Så att jag har ju inte accepterat fullt ut än idag, även om jag accepterat det mycket mer än vad jag hade gjort då.
Du har fått tvillingar. Hur tänkte du när du fick reda på att det skulle bli 2?
Ja, det var en liten chock kan man säga. Jag var på ett tidigt ultraljud för att jag var väldigt orolig att någonting skulle hända och sådär. Första tidiga ultraljudet då sa läkaren att men du har 1 levande foster, det ser bra ut liksom så. Sen på nästa ultraljud så sa han men du har 2 levande foster. Och jag bara 2 liksom så här skrek och typ blev jättechockad. Och sen så frågade jag väl honom kanske 10 gånger att vadå 2 tvillingar liksom, jag förstod verkligen inte. Och sen började jag asgarva hos honom och han började skratta åt mig för att jag såg så chockad ut. Sen fick jag ultraljudsbild. Så gick jag ut till min sambo i väntrummet och gav honom den. Och sen kom alla liksom, hormoner igång och jag skrattade och grät och skrek och allt sådär.
Hur reagerade din sambo?
Skräckslagen lite först. Sen så var det väl mer lite skratt men samtidigt så här. Hur gick det här till? Liksom, så här, och just det att vi hade fått bekräftat att det var faktiskt en från början. Liksom. Men då hade ju den andra gömt sig eller någonting. Alltså, det var ju så tidigt det första, det var ju vecka 7. Så då kan man ju inte se så mycket. Nästa var vi vecka 11 och då kunde de se att det var 2.
När ni bestämde att skaffa barn, pratade ni liksom kring synnedsättningen och hur det skulle bli och sådär?
Alltså, det var väl mer det här att få ledsagningen att fungera. För att när jag blev 20 och flyttades över till vuxen så blev jag av med min ledsagning via LSS. För att i Eskilstuna så ska man klara sig själv om man är helt synskadad. Så att det var väl mer där vi diskuterade om hur man ska kunna lösa så att jag kan komma iväg själv med barnen. Att inte behöva vara beroende av alla andra hela tiden.
Hur har det funkat hittills?
Ja, jag har fortfarande inte fått det beviljat. Min överklagan är uppe i kammarrätten, så vi får väl se vart det landar. Men så hittills så är det ju att åka iväg själv med barnen så är det ju färdtjänst som gäller. Eller så är det någon annan liksom som får följa med. Så jag kan ju inte vara ute själv med dem. Och det är också en sorg för mig, alltså att man inte får det stöd som man behöver. Liksom så. För jag vill ju kunna vara som vilken mamma som helst, att kunna vara ute och leka med mina barn.
Hur var själva förlossningen?
Ja, den kom väldigt oväntat. Jag hade planerat kejsarsnitt vecka 37. Och 35 plus 2, alltså 35 veckor och 2 dagar, så gick vattnet helt plötsligt. Och efter några timmar så hade jag, eller hade de kommit ut via akut kejsarsnitt. Så att det var ju så här väldigt svårt att greppa, liksom, att aha, vart tog magen vägen? Liksom, och, typ, och sen eftersom att mina barn fick ligga på neonatal först, för att eftersom de är för tidigt födda, så sonen behövde lite svår, eller hade lite svårt att andas, så han behövde hjälp med det lite och sådär. Så, och jag låg på uppvaket några timmar, så fick man ju inte träffa mig en gång heller. Så jag hade ju ingen koll alls på vad som hände eller någonting, utan jag var mer såhär, aha, vad, okej, typ, ligger här och inte förstod så mycket, liksom. Men det var jätteunderbart att sen få komma till neonatal och träffa dem och så. Men allting gick jättefort.
Hur tycker du att sjukvården fungerade med tanke på synnedsättningen och så?
De fungerade väldigt bra faktiskt. Alltså de berättade väldigt mycket och ja, men var väldigt hjälpsamma och sådär. Det enda som inte fungerade var väl operationsläkaren. För han... Till en början så försökte ju han tvinga mig till att föda vaginalt, fast jag hade, alltså i mina journaler stod det tydligt och klart varför jag skulle ha kejsarsnitt. Sen väl på operationsbordet så hånade ju han min synnedsättning. Att han tog fram och skulle visa ett instrument hur han känner att jag var bedövad och sådär. Och sen så tog jag fram och så bara, nej just det, du ser inte. Och så började han skratta och lite sådär. Så att det förstörde ju en stor del av själva upplevelsen. Men alla andra var jättebra.
Har du gjort något åt det där i efterhand?
Jag skulle anmäla, jag pratade med patientnämnden och så. Men sen har de skickat hem papper, men efter det så har jag inte kommit så långt än.
Kommer du att göra det?
Troligtvis. För att det är inte okej, alltså bemötandet och så. Jag hör hur du leker i rummet intill. Känner dina salta tårar mot min kind. Värmen från din hud när jag kramar dig. Jag viskar ord av tröst när du vilar vid mitt bröst. Du är min prinsessa, du är mitt allt. Som är blå. Att jag inte ser allt kan vara svårt att förstå. Men jag finns alltid hos dig var du än går. Du kan klara allt du vill. Försök och kämpa lite till. Jag följer varje steg.
Hur länge låg du inne efter förlossningen?
2 veckor låg vi inne. Jag var 3 dagar på BB och barnen var på 9. Och sen på 3:e dagen så fick vi ett familjerum på 9. Så kunde vi ligga där till 2 veckor efter de kom.
Vad hade du för förväntningar innan? Hur trodde du att det skulle bli att få barn?
Oj, det är en svår fråga. Jag har ju alltid velat haft barn sedan jag var liten. Och bara väntat på att bli lite större så att det är okej att skaffa barn. Så. Och alltså, jag har väl alltid vetat att ja, men, det är klart att det liksom kan bli tufft. Och mina vakna nätter och allt det där. Men längtan har ändå tagit över hela tiden. Och det är väl där jag känt av nu också när de har kommit att jag kan vara jättetrött och man orkar inte göra så mycket. Men alltså lyckan ändå att de är här tar över så himla mycket.
Vad har varit jobbigast hittills då sedan de kom?
Det är väl att man är väldigt otillräcklig. Att om båda ligger och skriker, då är det så här, ah, vem ska få komma upp i famnen? Vem ska få ligga kvar och skrika? Man önskar att man vore en bläckfisk så man kunde liksom ta hand om båda och ge båda lika mycket kärlek. Men det är ju att man får ju välja och jag kan ju inte ha till exempel Ella hos mig hela tiden för då får jag dåligt samvete för att jag inte är med Lukas och tvärtom. Och det känns jättejobbigt att behöva ge en av dem till min sambo eller någon annan för att jag inte kan ha båda hos mig. För då känns det som att nu lämnar jag iväg mina barn och det känns väldigt jobbigt och det är väl det som jag upptäckt med att det är väl nackdel med att ha tvillingar. Att jag kan inte ge den kärlek som jag vill till båda samtidigt.
Vad tror du skiljer dig som mamma jämfört med mammor som inte har en synnedsättning?
Att jag ser skillnaden på dem på ett annat sätt.
Hur då?
Jag hör skillnaden till exempel. Att när de skriker så lärde jag mig väldigt fort att ah, men nu är det Lukas som skriker och nu är det Ella. Medans om man säger släktingar eller så än idag, att ah, men vem är det nu? Liksom, så här. Så att, alltså, sinnena är ju förstärkta och det har ju varit väldigt positivt. Liksom att de har ändå hjälpt mig att veta vem som är vem av mina barn och sådär. Och sen likadant liksom känslan att man känner ju skillnad vet det, på dem på ett annat sätt än vad seende skulle göra. För ja, det är ett helt annat sätt att känna igen dem och det är väl positivt.
Har du funderat någonting kring vilka strategier du ska ha för att hålla koll på barnen när de blir mer rörliga?
Ja, jag funderar väldigt mycket. Men jag har inte kommit på någon lösning riktigt. Vi har köpt från Svenska Tvillingklubben. De har som koppel kan man väl säga. Att barnen har runt sin handled och sen går det ett snöre emellan och sen har den föräldern runt sin handled. Mm. För det är många tvillingföräldrar som har det. Då. Och det kände jag var väldigt positivt. Alltså när de väl börjar gå och gärna åt olika håll och sådär, så kan man ha dem på varsin arm och liksom, de kan gå en liten bit men man känner ändå hur långt de har gått och sådär. Så att det vet jag ju att när de börjar gå att man kan göra så. När de börjar krypa däremot har jag inte riktigt kommit underfund med hur jag ska göra. Mer än att sätta grindar och att man vistas i ett rum i taget och sådär. Och sen krypa med på golvet liksom och springa emellan och lyssna väldigt mycket och man får ju barn säkra väldigt ordentligt för att alltså har inte jag riktigt koll, ja men då ska ingenting ligga på golvet eller att alla skåp och allting det sitter hårt i väggen så att inte någon av dem kommer åt och det skulle välta och jag inte med eller sådana saker.
Har du haft någon kontakt med andra föräldrar med synnedsättning?
Nej, det har jag inte. Jag har tänkt att det hade varit väldigt nyttigt men jag vet inte än hur jag ska få tag i det och så.
Har du fått något stöd från syncentral eller så i samband med att du skulle bli förälder?
Nej, alltså det har väl mer varit det här att när jag funderar på om när man tar upp badvatten att hur ska man, alltså finns det någon termometer för att känna liksom hur så att det blir rätt temperatur och sådär. Det tänkte jag innan, men när de väl har kommit nu så, alltså man känner ju med armbågen eller med fingret och liksom, så mycket går ju att lösa utan hjälpmedel och sådär. Så att jag har inte behövt fråga dem så mycket och de gånger jag har frågat så har de väl inte haft så jättekloka svar ändå liksom, så att ja, man får prova sig fram.
Om du hade kontakt med andra synskadade föräldrar, vilka tips skulle du liksom främst vilja ha?
Ja, alltså dels bara alltså kanske lite hur de gör för att ha koll på barnen eller barnet. Och sen hur gör de när de är ute? Skillnaden här är väl att det är inte många synskadade föräldrar som har tvillingar. Att jag skulle haft en så skulle jag kunna sätta den i sele och gå ut liksom sådär. Nu när jag har två så är det lite mer problematiskt. När de blir större så kan man ha en sele fram på magen och en bak på ryggen. Lite tungt, men det funkar ju så. Men det är lite så här, vad de tar de ut i barnvagn, hur gör de då? Och ja, men lite allmänt, alltså mest utomhus, men kanske även inomhus saker, hur de gör när de tappar upp medicin och alltså de kanske gör på ett smartare sätt än vad jag gör.
Mm. Barnavårdscentral och så, hur har det funkat med synskadan?
Det funkar jättebra. Vi är jättebra BVC-sköterska. Och hon har ju sagt också att vill jag komma dit själv med barnen så hjälper ju hon till alltså färdtjänsten, alltså när de dumpar av mig så kan hon komma och möta liksom, och hjälpa och bära och liksom sådana saker. Och likadant där inne att vi, alltså hon och jag har hjälpts åt att ta en unge var eller att vi lastar dem över till varandra och liksom, det har inte varit några bekymmer alls. Hon har ju inte sett mig som den här synskadade mamman utan som vilken mamma som helst som kanske behöver lite extra stöd. Liksom så. Så det har varit jätteskönt.
Har du blivit ifrågasatt någon gång?
Av BVC eller?
Överhuvudtaget på grund av synnedsättningen.
Ja, alltså jag får ju frågor många gånger när man nämner det här att, ja, men att man har barn och så här. Oj, men hur går det? Liksom att det är så här, ja, men funkar det verkligen? Åh, vad tragiskt att du inte ser dem. Och hur går det då? Och, ja, det är mycket sånt liksom. Och sen när många frågar att, ja, men hur går det? Då väljer jag att fråga att, eller svara som att jag vore vilken mamma som helst som gör att, jo, men det är många vakna nätter och lite sådär. Och man märker på dem att det inte är det svaret de vill ha. Men det struntar i för att jag vill inte att det ska vara riktat mot synen. Men sen vet jag att det är folk som har frågat min sambo, ah, men är hon en bra mamma och hur går det för henne och hon kan ju inte vara hemma själv med dem när du börjar ut och jobba och sådär. Medan både jag och sambon liksom säger att alltså, det är ju inte det som är problemen. Liksom, utan det handlar ju om vilka, alltså som en vanlig föräldrafråga som har tvillingar, att är det bara en förälder hemma så blir det ju knepigare. Och det har ju inte med synen att göra, men många förknippar ju det så. Så det är ju rätt jobbigt att de gör det.
Tror du att det är många som förutsätter att din sambo får ta ett större ansvar än andra pappor?
Ja, det tror jag.
Det sa Kristin Nordström från Eskilstuna, mamma till tvillingarna Lukas och Ella. Musiken i inslaget var Prinsessa av Anneli Sövig. Ja, det verkar ju inte helt jättelätt det där med tvillingar. Tre barnbarn, det kanske inte heller är så lätt.
Än så länge är det ju ganska lätt. Alltså fördelen med att vara far och mor föräldrar, det är ju att man har barnen ganska kort tid, att man har möjlighet att skämma bort dem och att ja, föräldrarna hämtar dem sen.
Du menar att man liksom kan skicka iväg dem när man tröttnar?
Ja, ungefär så. Man kan ju inte sätta ut dem i skogen naturligtvis. Sånt gör vi ju inte längre. Man kan åtminstone ringa till fadern att nu får du snart komma och hämta sonen.
Förra veckan så höll du på och pratade om vad du skulle äta till lunch. Nu vet jag ju att du redan har ätit lunch. Vad blev det idag?
Jag åt faktiskt samma rätt som du själv åt, nämligen pläskaviska.
Jag ville bara höra dig få uttala. Jag tyckte det var lite roligt. Förra veckan så pratade vi om sällskapet seglare med synnedsättning. Kommer du ihåg det?
Ja, faktiskt. Än så länge har jag lite minne kvar. SMS förkortar de sig.
Just det.
Och SMS-lån, fast det är något annat.
Nej, det är något helt annat. Nej, det lämnar vi därhen. Föreningens ordförande, han heter Alireza Aljepour. Och om man vill gå med i föreningen, då kan man höra av sig till honom. Då ringer man på ett telefonnummer som är 070 914 44 82.
Och jag skulle vilja poängtera att det är inte bara för folk på västkusten. De ska ju ha segling utanför Almåsa, är det tänkt också, till exempel.
Precis, och vill man veta vad de håller på med så har de faktiskt en grupp på Facebook som man kan söka upp. Och här i mitten på mars till exempel så är det årsmöte i Göteborg. Det finns fortfarande chans att hänga med på det. Så att leta upp gruppen på Facebook och, eller ring till Aliresa så får ni veta mer. Nu kan jag ju inte säga att vi ska höras nästa vecka, Sune.
Jaså, får inte du vara med då?
Nej, och inte du heller, för nästa vecka så gör vi faktiskt inget Radio SRF.
Du menar sändningsuppehåll helt enkelt?
Ja, vi tar en veckas paus och det är inte för att vi inte har saker att säga eller så, utan det beror på att nästa vecka så har vi bland annat en kanslidag här på Rikskansliet i Enskede, och det gör att det blir lite för tajt om tid att hinna få ihop ett bra program också.
Men å andra sidan kanske blir det ändå bättre program än vanligt veckan därefter, vad vet man?
Ja, och det är ju något speciellt med det programmet, Sune.
Jaså, vadå?
Ja, det är ju ditt sista ordinarie Radio SRF.
Ja,
du ska ju inte få vara med längre.
Nej, jag blir utslängd ur studion till en del lyssnares glädje.
Tror du verkligen det?
Kanske.
Men det pratar vi mer om 2 veckor, för då hörs vi igen.
Det gör vi.
Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Sune Olsson.
Och vi önskar trevlig helg. Du har lyssnat på Radio SRF, som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök efter Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna samt om våra sändningar i övrigt finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Du kan skriva både på svart och punktskrift. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.